välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hallå.
Ja, efter vårt mastodontavsnitt förra veckan så ska vi försöka vara lite rappare, skarpare och bättre idag. Vi återgår till vårt normala format med 5 tydliga ämnen. Plus minus något eller några. Men nytt för i år är att vi ska bredda vårt perspektiv. Hela allsvenskan ska leva i den här podden. Varför då, Per Boman?
Nej, men det är väl enkla skälet till att medierna överlag är ju ohälsosamt storstadsfixerade. Och så har det varit väldigt länge. När vi är på matcher så är det ju väldigt ofta att det blir storstadslagens perspektiv. Det vinklas på dem, när vi skriver krönikor så är det stor risk då kanske, eller chans eller möjlighet att det mer handlar om lagen från de stora städerna med mest supportrar. Och i den här podden så ska vi givetvis prata mycket om dem också. Men att vi varje avsnitt skulle tycka att det var kul också att ha något segment som handlar mer om de så kallat mindre lagen. Mm.
Så kom gärna med inspel, kära lyssnare, om ni har något som definitivt bör tas upp som passerar den liksom normala storstadsradan. Det är ju precis korrekt som du beskriver i Boman. Grejen är ju att när något av de så kallade små late då, eller liksom under halvanlagen som normalt befinner sig där, när de till exempel blandas i en toppstrid som ju Kalmar gjorde för 10 år sedan, då hamnar ju fokus, då är det ju inte så att medierna då väljer bort dem, då blir det ju plötsligt ett jävla drag liksom runt Kalmar var det ju ett par år där. Och jag menar, skulle Häcken till exempel, som ju visserligen är ett storstadslag men normalt sett får lite mindre utrymme, skulle de verkligen blandas i guldstriden i år som ju jag och vissa andra tror, så kommer ju fokus öka på dem också. Och skulle, jag menar, Degerfors göra supersensation och vara med i toppstriden, så är det klart, då är det ju liksom ingen bunkråd att man inte får skriva jättemycket om de smålagen. Det handlar ju också om att man ska vara i toppen, och det är ju oftast storstadslagen som ligger där.
Ja, och vi har ju många exempel som du säger på lag från, som kanske är till de mindre serien, som har fått mycket uppmärksamhet enskilda år. Vi har Östersund till exempel, vi har GIF Sundsvall 2018, så det finns ju exempel på när de tar sig upp ur anonymiteten.
Ja, så det är fritt fram och rycka och roffa åt sig av medieutrymmet, kära småklubbar, det är bara att leverera och prestera. Men i alla fall, av den anledningen så ska vi idag prata om de bästa nyförvärven till det vi kallar då små late, alltså inte topp 8, de förväntade topp 8 lagen, utan de lagen där under som har ju deras bästa nyförvärv. Vi ska presentera varsitt förslag där, jag och Boman. Vi ska diskutera kring vem som blir allsvenskans skyttekung. Vi ger förslag där också. Vi ska prata om varför lag drabbas av skador i olika utsträckning. Men vi ska börja med en ekonomisk inblick eller utblick, nämligen förändringarna kring de så kallade centrala avtalen. Och de centrala avtalen, det är ju alltså då de klubbgemensamma avtalen som egentligen gäller både Superettan och Allsvenskan. Vi ska fokusera på Allsvenskan här då. Och där ingår ju framförallt TV-avtalet med Discovery och bettingavtalet, alltså spelavtalet då med Unibet. Och det ökade ju väldigt mycket från år 2019 till 2020, och det var en bidragande orsak till att princip alla klubbar klarade sin ekonomi coronasäsongen 2020, de centrala avtalen, i kombination med statliga stöd samt efterskänkta årskortsköp då bland annat. Men man kan säga så här att 2019 så fick de allsvenska klubbarna cirka 200 miljoner sammantaget i tv- och spelpengar via de här centrala avtalen. 2020 ökade den summan till drygt 300 miljoner. En bit över 300 miljoner, ökar alltså med 100 miljoner. Och den kommer de närmsta åren för de allsvenska klubbarna sammantaget att stiga till uppåt 400 miljoner kronor om året. Och det här fördelas ju då till lagen enligt en nyckel där lagens 5 senaste tabellplaceringar räknas in. Och det är för att man ska få någon slags översikt. Och där är ju Malmö FF då bäst. De har slutat 1, 3, 2 och 1 de senaste 5 åren. Det är en oerhörd dominans egentligen. Och då får de då 9,35% av den här kakan. Vilket jag skulle säga kan bli ungefär 35 miljoner kronor 2021. AIK, Djurgården, Norrköping och Häcken tickar in närmast bakom. De får alltså mellan drygt 30 miljoner och 25 miljoner. Och därefter kommer klubbarna liksom ramla in i en storleksordning på att de får ungefär 20 miljoner om året. Det skiljer inte så mycket mellan till exempel Hammarby och Sirius. Det handlar om ett par miljoner. Men för några klubbar är ju då säsongen 2021 extra viktig. Och det är till att börja med Häcken och Hammarby. För de hade väldigt dåliga placeringar 2016. 2016 är ju det året som försvinner i den här femårsnyckeln. Och där slutade då alltså Häcken och Hammarby 10 respektive 11. Och det har ju de haft som ett sänke här i alla år. Nu ersätts 2016 med 2021. Så gör Häcken Hammarby en bra placering i år, så lyfts ju de till en högre nyckelplacering. Särskilt gäller detta Häcken. Och då undrar jag, Per Boman, vad tänker du kring Häcken och Hammarby? Ser du spår av det här i deras satsningar inför säsongen? Att det här liksom gör dem ett bra resultat i år? Så kommer det faktiskt på ett ganska märkbart sätt öka deras intäkter till nästa år.
Ja, men det är en bra fråga. Jag tänkte på det, och det är ju, jag menar, det finns ju, spelar man unga spelare så har man ju ett incitament för att man ska kunna sälja dem sen, eller hur? Men på något sätt så finns ju det naturligt att man vill vara så bra som möjligt och komma så högt som möjligt, att man kanske inte behöver trycka extra hårt på det. Men jag tror ju att till exempel den sportsliga ledningen i respektive klubb har full koll på det här, att de är väldigt, väldigt noga med det. Men däremot så kan det ju vara svårt att för spelare och tränare att ha det som en liksom extern motivation, lite på samma sätt som det är svårt för tränare och spelare att tänka på den här europeiska. Det är ju samma sak i det europeiska kvalspelet, eller du vet så här, beroende på hur vi har, i Sverige, våra klubbar har presterat de senaste 5 åren, så får vi enklare eller svårare väg till gruppspelen i Europa. Och översikt så är det jätteviktigt, men jag tror sällan att laget tänker på det när de själv ska spela.
Nej, att det finns mer som en faktor där. Nej, det gör det väl inte. Det är väl inbyggt där någonstans. Men det går ju precis som du säger, kanske att resonera lite kring ett truppbygge. Det här kanske är ett år då det är viktigare för Hammarby och Häcken att göra en hög placering än att ta fram en ung spelare exempelvis. Det är klart, det vill man ju alltid göra. Men det här kanske är året då man värvar en färdig anfallare. Man värvar en Selmani för dyra pengar. Man värvar en Jeremejev. Det är liksom det färdiga spelare. Det finns kanske inte så mycket. Nu hoppas ju Hammarby visserligen att de ska sälja Selmani och få in de pengarna, men han är trots allt 24. Så att det är ju inget given talangförsäljning på det sättet. Men förmodligen kommer det bidra till ett bra resultat i tabellen. Värre är det då för AIK, för att efter de senaste 5 åren då slutat tvåa 2016, tvåa 17, vann 18, 4, 19, så slutar ju de 9 i fjol. Och det blir omvänt där. Det där sänket kommer de ju då få leva med i den här kontexten ända fram till 2025. Och det innebär ju att Djurgården, om jag då räknat rätt på alla parametrar här då, kommer gå förbi AIK om Djurgården slutar före AIK 2021. Och där talar vi alltså, när det liksom rör sig då om en tredje plats mot en andra plats, då talar vi om en direkt skillnad på i storleksordningen 5 miljoner kronor. Så här kan man alltså hårdraget och spetsa till det här genom att säga att komma före AIK i tabellen skulle för Djurgården, utöver allt annat som de tycker är roligt med det då, även betyda 5 miljoner kronor mer i kassan i förhållande till AIK. Och vice versa då givetvis för AIKs del, om man håller Djurgården bakom sig så. Vad tänker du om den liksom lilla duellen mitt i allt?
Jag tycker att just det är väldigt spännande. Och det ligger ju lite, hela den här då, duellen ligger lite i linje med den här stora rädslan som jag känner finns i AIK just nu kring deras position i Stockholmsfotbollen. Det finns en ängslighet mixat med nästan uppgivenhet, känner jag, att Djurgården efter ett par års liksom strävsamt ekonomiskt arbete skaffat sig en bättre situation än AIK, och att Hammarby också har det via sin stora supporterbas och via sina allt bättre sportsliga resultat. Att både Djurgården och Hammarby då ligger före AIK, och det är inte heller så att man kan vifta bort och säga att det bara är en enskild säsong, för kommer Djurgården före AIK i år så är det tredje år på raken som Djurgården kommer före AIK i tabellen, och det har vi ju inte sett på väldigt länge, att Djurgården liksom över tid har en liksom ja, gör det bättre än AIK flera år i rad då. Och det är ju ett allvarligt slag mot AIKs självbild som Stockholms största klubb rent sportsligt. Mm.
Ja, och det märker man väl hos AIK, det har vi tagit upp många gånger, att svansföringen är ju annorlunda. Om den då beror på liksom att man medvetet vill förändra sig, eller då, som du är inne på, bor man ren skräck för att man riskerar att halka efter det här. Det får väl vara osagt, men något är ju annorlunda med AIK i år. Det är ju liksom inte det här, det är varken kaos eller hybris liksom. Det kanske är precis som du är inne på, en paralyserande förlamning som pågår där på Karlberg. Men det är ju ett faktum, precis som du säger, alldeles oavsett den här striden om tv-pengarna då, placering i den tabellen, över femårstabellen, så har ju Djurgården skaffat sig en position där man på fullt allvar kan säga att de ska vara tvåa efter Malmö FF. De har alltså så mycket pengar. De har alltså så mycket likvida medel någonstans på en nivå som de andra inte är i närheten av. När AIK måste jaga externa finansiärer för att göra sina värvningar, så skulle Djurgården skulle kunna ha en mycket bättre trupp om man gör som Bayern, som spänner bågen enormt hårt, för de vet att en vacker dag kommer till publiken tillbaka, och då har de sin trygghet där, men de spänner bågen väldigt hårt, Bayern. Djurgården ligger någonstans mitt emellan. De har ett oerhört intressant läge just genom sin ekonomi som de har fått, ja, men mycket genom Danielsson försäljningen men också alla andra försäljningar de har gjort bakåt i tiden. Om vi lämnar där då och tittar på en förlorare i den här femårsnyckeltabellen, så är ju det IFK Göteborg då, för att de slutade fyra 2016, men den placeringen räknas bort nu, och då har de placeringar 10, 11, 7, 12. De blir alltså av med sin överlägset bästa placering de senaste 5 åren, vilket ju gör att de måste leverera en liknande placering, samtidigt som inte Örebro får gå allt för bra som jagar precis bakom Blåvitt då. Örebro kan med stor sannolikhet, tack vare att den här fjärdeplatsen då räknas bort för Göteborg, om inte Göteborg gör en väldigt bra placering, så kommer Örebro gå förbi. Och när man befinner sig där nere, de här två lagen är i det här liksom uträkningssystemet, så skiljer det knappt några pengar. Även om Örebro skulle gå om Göteborg, så står de kvar på samma procentsats, runt 5%, så att ekonomiskt spelar det ingen roll. Men för IFK Göteborg skulle det innebära, som identifierar sig bland storklubbarna, att vägen upp till dem skulle vara ännu längre. De är redan passerade av Elfsborg, nu skulle de även då bli passerade av Örebro. Vad tänker du om den liksom kräftgången där i Göteborg, som alltså i snitt har en nionde plats de senaste 5 åren?
Ja, det är ju liksom inte överraskande då, men det som jag tänker på, det är väl att det var framförallt då typ 2017 som de verkligen också underpresterade grovt, sett att de fortfarande hade ganska bra trupp vid den tiden, givet den placeringen de sen fick. Alltså det funderar jag mycket på, att det var ju ganska grov underprestation då även innan Poja-åren, som är ett stort problem nu då vad gäller den här tv-mässiga nyckeln liksom. Så att det tänker jag väl på, att de hade en trupp som säkert var bra nog för att hota om Europa 2017, men som gör att de kommer, vad säger vi, 10 typ. Mm. Det var ju uselt.
Jag skulle säga att IFK Göteborg sticker ut på ett annat sätt där. Det känns som att, och det kanske är förståeligt någonstans, men det känns som att deras fans har svårast att acceptera att resultaten faktiskt inte har varit bra de här senaste 5 åren. Jag menar, jag har en speciell relation i och med att jag är från Göteborg och allt det här, och de tycker till exempel att jag är alldeles för kritisk mot Blåvitt, men alltså tittar man då i backspegeln på de här åren, så har de ju slutat 9 i snitt, och om det är någon journalist som har varit positiv till det, så skulle jag säga att det vore ju ett gigantiskt tjänstefel. Det har ju liksom med facit i hand varit rätt att vara kritisk mot Göteborg när man ser det här i perspektiv. Rätta mig om jag har fel, Per.
Nej, så är det ju givetvis. Sen har de väl liksom, till slut så korresponderar väl ekonomin och resultaten liksom, så att man kanske skulle varit extra kritisk, som jag sa, ännu mer kritisk för 4 år sedan än man var för 2 år sedan.
Mm. Jo, så är det. Och det är därför jag gillar det här femårsperspektivet, för att det visar ju någonstans också att, där är det nästan 100%. Alltså du får över 5 år, så får du vad du betalar för. Du har en placering som är i linje med din ekonomiska satsning. IFK Göteborgs satsning ligger ju någonstans runt 6-7, och de är då 9 i snitt. Så det är klart att de har underpresterat, men de har ju liksom inte underpresterat i förhållande till att de borde varit 1 och plötsligt sluta 9, utan de har underpresterat att de kanske ska vara 6-7 någonstans och istället hamnar 9. Det är ju liksom det förhållandet som är underprestationen. Men återigen, det går ju inte att vara positivt i det heller. Så jag menar, det har ju inte varit något fel att vara negativ. Jag menar, man måste behandla alla klubbar lika någonstans. Jag menar, AIK har haft en hög placering under många år. Det är liksom inte rimligt att vara superkritisk mot dem när man tittar på deras prestation då, gentemot till exempel IFK Göteborg här då. Det är ju journalistik helt enkelt. Mitt i allt det här då, så har ju då Svensk Elitfotboll, som ju är intresseorganisationen som hanterar avtalen och förhandlar avtalen med Discovery, med Unibet, andra intressenter. De samlar klubbarna och försöker hitta liksom konsensus i olika frågor. Svensk Elitfotboll då. De har ju valt en ny ordförande, Jens T. Andersson. Det har väl gått lite under radarn. Det var inte den största nyheten kanske, men det var ju intressant tillvägagångssätt, för att Jens T. Andersson med ett förflutet i bland annat AIK. Han var ju inte valberedningens förslag, utan han kom ju in som någon slags med ett protestalternativ från vissa klubbar, för att man tyckte att processen inte hade gått riktigt rätt till när Ove Sjöblom då, som har bakgrund i Sirius, var valberedningens kandidat och den som de flesta klubbar trodde skulle bli SEF-ordförande. Så där smet liksom Jens T. Andersson in från kanten. Omröstningen slutar 15-15 efter vad jag har hört. AIK och Malmö la ner sina röster, det är ju 32 klubbar totalt här, 15-15, och fick de helt enkelt dra lott. Jens T. Andersson vann på lotten. Du har haft en del med Jens att göra i hans roll som klubbdirektör för AIK. Vad säger du om Jens T. Andersson? Är han en bra man för SEF?
Oj, nej men haft en del med honom att göra. Jag tycker han verkar oftast ha varit väldigt korrekt, rimlig. Som jag stod gjorde han ett bra arbete i hög utsträckning. Det som gjorde att han fick problem i AIK var ju delvis, som jag minns rätt nu, det är ju bara något år sedan, men han hade ju ansågs ju internt och externt inom AIK att han var dålig i supporterfrågan. Och han ansågs ju vara att han, till skillnad från Hammarby och Djurgården och Hammarby, hade varit starkare i liksom konflikten mot polisen till exempel, att de hade varit starkare på de frågorna, och där ansågs väl han var mer passiv då. Och ett av skälen till att han slutade AIK var väl att han inte hade en bra relation med supportorganisationen, om jag minns rätt. Så att, men det har ju kanske inte så mycket att göra med. Å andra sidan, så ett viktigt arbete för SEF nu är ju supporterfrågan, så det kan ju vara lite intressant.
Ja, alltså han blir ju en man med makt, eftersom just SEF-ordföranden, han blir inte bara ordförande i den här intresseorganisationen då, Svensk Elitfotboll, han väljs ju automatiskt även in i Svenska Fotbollsförbundets styrelse. Så han halkar ju verkligen in i hetluften på ett bananskål. Jag representerar ju inte ens någon klubb då, och hamna på den här då maktpositionen. Jag intervjuade honom och då sa han just det, att de tre viktigaste framtidsfrågorna för svensk elitfotboll och för allsvenskan superettan, det var just då den här frågan om att få tillbaka publiken inför premiären, det kommer de inte få. Det är frågan om villkorstrappan, den här diskussionen de har med polisen, och det är matchfixningsfrågan. Det är ju alltid intressant att titta på sånt här i efterhand, när vi om 5 år liksom tittar, okej, vad var de stora frågorna 2021, då kommer vi se att okej, det var ganska mörkt liksom. Vad är det här för liksom framtidsfrågor? Det är ju inte så att de liksom, det sjuder ju inte av energi kring de här debatterna. Det är ganska jobbiga, tuffa debatter. Det är liksom strid med myndigheter och kriminella inom idrotten och så. Det är liksom inte vi ska växa som liga och vi ska få fram fler unga talanger, utan det är liksom en ganska dyster verklighetsbild som ju tecknas när han då får redogöra för de tre viktigaste framtidsfrågorna.
Ja, men det är ju reaktiva liksom frågor på det sättet att fotbollen måste kämpa stenhårt för att upprätthålla status quo på något sätt, för att upprätthålla den nivå de har nu. Och precis som du säger, så är det ett sätt liksom att klamma fast kring det man har snarare än att kanske utvecklas.
Vi får se hur det går för Jens T. Andersson. Säkert en man som kommer dyka upp i den här podden ännu mer vad det lider. Har du något mer att säga om nyckelfördelningen? Vad tycker du om systemet som sådant? Hur pengarna fördelas ut?
Ja, det jag kan säga om det är att ibland så, jag menar, det finns ju trots allt en stark konsensus i allsvenskan bland oss som gillar det och supporter och sådär, att 51%-regeln är viktig, att det måste finnas en solidarisk tanke mellan klubbarna. Det här ska vara en levande liga liksom, där alla har möjlighet att lyckas på något sätt om man gör det bra sportsligt. Men däremot så kan jag känna ibland att man identifierar bland vissa storlagssupportrar en kanske större förståelse för att just tv-pengarna borde mer grunda sig i hur bra man presterar. Redan nu är det ju lite så att såklart då Malmö får mer pengar än de som gör sämre ifrån sig. Men ibland så uppfattar jag en liten, ingen stor strömning, men en liten strömning som ändå kan tycka att vadå, det är ju vi som drar all publik, det är ju vi som ser till så att tv-bolagen får in pengar, vi är många fler, vi borde få mer pengar i jämförelse med vad Falkenberg eller Varberg får. Och det är jag helt motståndare till. Jag menar, fick jag välja så hade jag hellre valt att alla fick exakt samma summa än att det skulle bli en större skillnad än vad det är nu.
Ja, den här nyckeln som vi pratar om, den har ju kommit till just av den anledningen då för att hitta någon slags väg framåt där, att det är resultaten över tid som ska styra, då ges alla någonstans samma chans i alla fall att få tillgång till de här pengarna. Men samtidigt har man ju det som också sker här nu då i samband med att man tecknar det här nya avtalet med Discovery och Unibet som har gjort att kakan har blivit större, så har man ju ändrat förhållandet gentemot hur mycket superettan får. Det har ju legat, tror att jag har de exakta siffrorna ut här, men det har ju legat runt 75% tidigare. 75% har gått till allsvenskan, 25% har gått till superettan. Nu skruvar man lite på det här, så att nu ska från och med nästa år, tror jag det är 76% går till allsvenskan, och från och med ytterligare ett år 77% till allsvenskan. Så att nu blir liksom fördelningen blir mindre jämlik här nu över tid, eftersom kakan har ökat, så att rent pengamässigt påverkar det kanske inte superettan. Man får fortfarande mer pengar, men i förhållande i den här uppdelningen mellan då den rika allsvenskan och den då i förhållandevis extremt fattiga superettan, så blir det ju en större del av kakan till allsvenskan. Så att det borde du hellre inte gilla då, om du har det perspektivet du har där.
Nej, absolut, men det tycker jag att alla som gillar den här serien för att den sticker ut och är annorlunda mot de stora toppligorna i Europa, de får hålla koll även på detta liksom. Så att för min del så jag menar, det är ju trots allt så att de stora lagen har ofta större publikunderlag och ofta från större städer där de har möjlighet till bättre sponsorer och så vidare och så vidare. Så jag vet att så kommer folk säga, ja, fast på mindre orter så finns det kommundopning och bla bla bla. Men det, jag tycker väl att man verkligen ska akta sig för en större inkomstspridning i de här frågorna.
Ja, jag vet. Och jag vet att Mats Enqvist, då generalsekreteraren i SEF som har varit länge, han har ju sagt att det här har varit den svåraste frågan de någonsin haft att hantera då. Så att de här strömningarna du talar om, att mycket vill ha mer, den finns ju även runt de slutna, i de slutna diskussionsborden. Det är nog inte bara någon liksom liten elitistisk klick som driver den på sociala medier, utan den finns ju definitivt där. Tydligast exemplifierad av att, ja, nu har ju man ju faktiskt ruckat på den här fördelningen. Den som har varit 75% i många år, den blev plötsligt 76 och senare då 77%. Så det är ju det är något att hålla koll på helt enkelt. Mm. Och, för jag menar, det handlar ju inte bara om att allsvenskan ska leva liksom, utan det är ju också kul när du har liksom lagen som kommer underifrån kan åstadkomma någonting. Och är skillnaden för stor så kommer de åka ur direkt. Men det är det ju inte, för jag menar, vi ser ju, det lever ju på det sättet. Titta på Mjällby, kom ju nykomling och blev femma. Varberg gick också ganska bra. Nu kommer Degerfors som vi har förväntningar på. Halmstad ser stabila ut. Jag menar, det är viktigt.
Det intressanta är att alla pissar ju neråt på något sätt, för superettan vill ju inte ge ett öre till division 1.
Så är det. Där kan man ju tala om en serie som inte har några pengar alls. Så att jag menar, fan får ju knappt bussbiljetten betald ju.
Exakt, det finns ju redan en enorm klyfta. Ja. Klyftan är ju enorm just mellan division 1 och superettan, och det tycker jag också är ett jättestort problem för svensk fotboll.
Det löser vi inte här då. Därmed lämnar vi den ekonomiutblicken och går över då till de bästa nyförvärven, till Small 8 som jag kallar dem, och vilka klubbar som inräknas där. Det är då alltså Östersund, det är Kalmar, det är Varberg, det är Halmstad, det är Örebro, det är Degerfors och det är Mjällby och det är Sirius. Det är de lagen vi som har lite mindre ekonomi då än de som vi oftast fokuserar på. Och vi börjar med Östersund där, för att det är intressant med bästa nyförvärvet i Östersunds FK. De har inte gjort några spelarrekryteringar av den enkla anledningen att de har ett värvningsförbud. Däremot har de ju precis anställt en ny sportchef i då Adil Kitsil, som kommer till ÖFK från jobbet som chefsscout i Helsingborg. Och Helsingborg åkte ju ur allsvenskan i fjol, så där lyckades ju Kitsil inte så bra då. Han har tidigare varit i Dalkurd bland annat. 2017 då slog han även i bordet i en podd, Studio Allsvenskan. Han hamrade fast målsättningen att Dalkurd ska vinna allsvenskan. De åkte ur samma år då 2017, så att det kanske inget övertygande CV som Adil Kitsil har av den anledningen, men han har inte varit ensam i klubbarna, ska ju sägas. Nu har han då hoppat på jobbet som sportchef i ÖFK, och den rekryteringen där anlitades för övrigt rekryteringsbolaget One Partner Group för att hitta en sportchef till ÖFK. Och det här rekryteringsbolaget då, om jag förstår det rätt, hittade ju Adil Kitsil. Men det som är udda med den här sportchefsanställningen, det är ju att en sportchefs kanske viktigaste uppgift är ju att värva spelare. Och ÖFK har ju värvningsförbud. Så jag tänker mig att kön av sökande till den här tjänsten, det kan ju inte varit jättelång. Det kan inte varit ett jättetryck på att få det här jobbet just nu. Men Adil Kitsil, han säger i alla fall att han ser väldigt mycket fram emot uppdraget. Jag tvekade inte en sekund. Det här blir ett kanonuppdrag och jag kommer göra allt för att ÖFK ska kunna leverera sportsliga mål och resultat, säger Adil Kitsil. ÖFKs vd Michael Chahin, han säger: en jättebra rekrytering som vi är nöjda med och tror på. Adil blir perfekt i rollen utifrån hans tidigare erfarenheter. Vi får väl se hur det går för Adil Kitsil som sportchef i ÖFK. Vi kan väl ha lite som mål att återkomma till hur hans roll utvecklas och hur det funkar för honom. Jag menar, det är ju svårt att misslyckas som sportchef när du inte ens får värva.
Alltså är det, sen ska man ju ge honom att han, som jag förstår det, var det väl han som fixade Van den Hurk till HIF och Cisse och de här som ändå Cisse såldes och så vidare. Så att, men han, jag tror han gjorde nog ett ganska gott arbete ändå i HF.
Jag har hört att han är en hårt arbetande man, och så fort värvningsförbudet släpper så
får han en lista.
Ja, då har han sin lista klar. Nu lämnar jag över till dig, Per Boman.
Ja,
det svåra uppdraget att hitta ett nyförvärv till en klubb som inte har värvat, och jag tog rekryteringen de har gjort.
Nej, jag har inget namn där, så att det är lika bra att gå vidare direkt. Det finns inget.
Okej, vi lämnar ÖFK med det. Då är vi på Kalmar FF då. Och där har jag valt inte heller valt någon spelare faktiskt, och det är för att jag anser att i Kalmar FF går det inte att komma runt deras nya tränare. Ingen har ju missat att han heter Henrik Rydström, som har kommit hem, och han har på kort tid totalt vänt upp och ner på Kalmar FFs sätt att spela fotboll. Man kollar de tre matcherna de hade i Svenska Cupen, som jag tycker är ett vettigare underlag än träningsmatcher, så hade de mot Umeå ett bollinnehav på 69%. Det är möjligt att jag får checka upp det, men jag kan inte tänka mig att de hade ett sånt bollinnehav i någon match i Allsvenskan under 2020. Visst, nu är det Umeå, men det säger någonting. De hade också en passningsskicklighet på 89%, som är en hög och fin siffra. Sen mötte de Brage, och då hade de ett bollinnehav på 63%. Det är också högt. De hade en passningsskicklighet på 87%. Och sen mötte de Djurgården då, där de fick storstryk, men hade ändå ett bollinnehav på 55% och en passningsskicklighet faktiskt på 91%. Så man hade mycket, mycket boll mot Djurgården, som ju tog ledningen tidigt i den matchen, och det kan väl lite förklara siffrorna där. Men mot Djurgården då tappade man, alltså man hade då enligt Instat här 76 bolltapp, varav 25 på egen planhalva, och flera av de här ledde ju då till farliga chanser för Djurgården. Ja, det blev ju till och med ett par mål. Men alldeles oavsett resultat och hur det har gått i försäsongen, jag lägger ingen värdering vid det här i det här resonemanget, men det är uppenbart att Kalmar redan är ett helt annat fotbollslag på några få månader alltså. Det är ändå delvis med exakt samma spelare som förra året. Och jag skulle säga att det här är och blir den stora grejen med Kalmar FF. Det är ju det diskussionen kommer att handla om. Alltså, kommer det här leda till att laget får färre situationer att hantera eget straffområde? Kommer det leda till att de skapar fler målchanser och därigenom gör fler mål, färre insläppta och tar fler poäng? Det får vi väl se. Men det är hur som helst, genom detta nyförvärv Henrik Rydström så gör Kalmar något helt annorlunda än man tidigare gjort.
Mm. Nej, men det är klart att det är ju det viktigaste. Och jag har tänkt, när vi har sagt det bästa nyförvärvet, så har jag tänkt lite bästa, lite smartaste. Och den spelare som jag ändå har fått uppfattningen som Rydström kanske tycker är allra viktigast för det här nya spelet, då är ju det att de har värvat in Oliver Berg lite från skymundan då från Giffarna. Han var ju helt okej i Allsvenskan och sen direkt bra då förra året i Superettan. Och de plockade honom, och det är ju en rörlig, lojal typ. Det händer ganska mycket kring Berg generellt sett. Och det som de är väldigt lyriska över då, det är ju att han kan ju ta rollen som, eftersom Rydström ofta, eller verkar avsky att spela med en klassisk central nia helt enkelt, så vill de ha en falsk nia där vi, och där ska Oliver Berg vara. Han kan vara offensiv mittfältare också, men han ska spela en hel del falsk nia i den här Momo Said-rollen som Said hade i Sirius, och då är det då hans förmåga att komma rätt med bollen och vara det här rörliga, liksom han som ska se till så att det rinner vatten mellan alla lagdelar på något sätt. Så att ja, han känns som en nyckelspelare, och då är det väl den kanske det bästa förvärvet då. Mm.
Då är frågan, blir han Allsvenskan 2021s bästa Berg?
Ja, nej, det blir han ju inte. Det blir han inte. Men det var en bra, det finns faktiskt tre stycken ju, så att det finns en stor chans för honom att bli den näst bästa i alla fall.
Ja, för att den tredje då, om du tänker på Erik, Erik Berg i Djurgården kommer inte spela.
Nej, det verkar ju inte så i alla fall.
Nej, och den första då som vi tror blir bäst då, det har väl ingen missat, det är Marcus Berg då som anländer till IFK Göteborg i sommar. Men det är en helt annan diskussion. Berg i Kalmar, Oliver, lämnar vi därmed, och vi går över till Varbergs Boys bästa värvning enligt mig, och där har jag valt ut Robin Simovic som ju kommer från Odd Grenland, och egentligen fram till 2019 så hade ju han en väldigt fin karriär spelmässigt. Mm. Alltså åren i Japan där, det var ju både i första och andra ligan vad jag förstår. Kan ju nästan, när man tittar liksom på nu följer inte jag deras ligor, det förstår alla, men när man går igenom liksom via de matchanalysverktyg som vi har till hands, så gör han ju succé i Japan alltså. Mm. Det kan ju bero på att han då är, nu är det här fördomsfullt då, men han är 2 meter lång, och jag tänker mig att han i den japanska ligan är 2 meter också, 2 meter. Mm. Så att han har säkert haft hjälp av sin längd där. Men han gör ju nästan alltså 40 mål under de här 3 säsongerna, och i kombination då med vilken oerhörd nytta jag antar att han har gjort i targetspelet, så är det ju en väldigt fin tid i hans fotbollsliv, som dessutom, det är ju färskt, det ligger bara några år bakåt i tiden. I fjol då kom ju bakslag, han hade en kort sväng i Livorno i Italien. Sen gjorde han en handfull matcher från start för Odd Grenland i Norge. Han fyllde 30 i sommar. Jag är lite orolig för att denna liksom stora pjäs då inte kommer funka fysiskt på samma sätt längre i Allsvenskan som han gjorde i Japan, som han gjorde, som vi minns honom från Helsingborg då längre bak i tiden. I Norge, om man tittar på fjolåret, där vann han inte ens hälften av nickduellerna. Och är det något Robin Simovic kan man ju tycka ska göra, om de här siffrorna stämmer, vilket du får förutsätta, så är det att vinna sina nickdueller. Och det gör att jag känner en lite oro för hans fysik då. Det är en oroväckande siffra för Varberg. Men det är, samtidigt är detta en straffspecialist som Varberg har fått in. Han har satt 10 av 11 straffar senaste åren i sin karriär här. Och att slå in bollen från straffpunkten, det borde ju vara ungefär samma sak i Varberg som det är i Japan. Det är väl mer en fråga om Varberg får så många straffar då 2021.
Nej, exakt. Men jag tänkte på Simovic. Han är ju lite det här, att han har varit, som vi sa förra veckan, att han har varit väldigt fin med fötterna för att vara så stor. Det kan ju vara så att han aldrig riktigt har utvecklat ett jättebra huvudspel trots sin storlek, lite Peter Crouch-grejen. Men jag håller med, han är intressant. Jag tänkte ta en jätteung spelare faktiskt, för att jag reagerade på det Jag gjorde en lista över talanger som var födda 2005, alltså 15-16 år gamla, och då var det en kille som heter Montader Majed som lämnade då anrika Öster för att flytta till Varberg. Det måste göra ont i folk från Växjö att tänka på det, men det kändes ju ovanligt att en av sin årskulls största talanger väljer just Varberg, för som jag förstår det så ville egentligen alla, väldigt många av honom. Och då gjorde han det av ett skäl. Det var att Varberg garanterade att han skulle kunna få träna med A-laget, men också att det fanns ganska goda möjligheter att kanske få speltid redan nu då, trots att han bara är 15-16 och får spela lite för att hoppa in och sådär. Och det tänkte jag i ljuset av att storklubbarna nu jobbar stenhårt då, att alla ju de, utåt sett så finns det ju en ganska stark kritik mot det Hammarby har gjort då, men i klubbarna så är alla avundsjuka. Alla storklubbar vill ju ha ett liknande alternativ då, där man tar över en klubb som ligger i tvåan, ettan sådär, för att spela sina talanger. Men skulle inte då kanske då de så kallat mindre klubbarna, alltså de som kämpar för att hålla sig kvar, skulle ju kunna ha en USP där, att man kan locka till sig ganska bra, fina, unga spelare som får mycket speltid i Superettan och i Allsvenskan, och sen lämnar man när man är lite äldre helt enkelt. Det var bara någonting jag funderade på. Mm.
Men hur redo skulle du säga att han är då?
Ja, det är ju väldigt svårt att säga. Offensiv mittfältare ytter, som jag förstår det, som har väl redan nu fått träna mycket med A-laget. Så alltså, jag vet inte, det är säkert så att han inte kommer att spela så mycket. Men jag tänkte att det ändå är en... Det kändes ovanligt att en sån spelare, en sån stor talang i sin åldersgrupp, ändå väljer ett så pass färskt lag i Allsvenskan som Varberg ändå är.
Vi håller ögonen på honom framöver också. Rör oss vidare till kvar på västkusten dock. Halmstad BK. Och där är det definitivt ingen ung talang som HBK har hämtat in som sitt tyngsta nyförvärv. Tvärtom. 29-årig Marcus Antonsson på lån från Malmö FF. Och nu ska jag börja med att vara lite negativ här. På nästan 2000 spelminuter i fjol lyckades han bara göra 4 mål, varav 2 var mot Syrianskas juniorlag i den här märkliga tidiga vårmatchen, om du minns, när Syrianska fick ihop lag. Det gjorde han 2. Sen stötte han in ett i öppet mål mot Hammarby, och så gjorde han ett när han lånades ut till Stabäck också då i höstas. Och ironiskt nog då för Antonsson så slutade ju hans, vad jag tror det är första match för Halmstad BK mot Kalmar dessutom, den slutade 0-0, bollen lär ha dansat på mållinjen ett par gånger där, men något mål för Antonsson blev det inte. Men jag vägrar ge upp på Marcus Antonsson. Jag har liksom de här minnesbilderna om man har av hans liksom fina målprestationer, både i första tiden i Malmö FF, men även bak i Kalmar då. Jag får inte bort dem. Jag tror fortfarande att det finns väldigt, väldigt mycket att få ut här. Det är liksom ändå en fotbollsspelare som har från 2015 och framåt har han ändå tryckt in 60 mål. Han är bara 29 år. Nu blir han stjärnan i HBK. Nu kan han ta liksom den rollen som allt ska gå via. Det borde mot all bakgrund som finns bli en klassvärvning för Halmstad BK. Alltså Marcus Antonsson, han har kommit till den här tidsperioden från 2015 och gjort 60 mål. Han har kommit till 500 avslut. Alla som har följt Malmö FF vet att han har bränt de flesta. Men det måste ju lossna för honom någon gång. Och lossnar det nu inte i år, då får han lägga skorna på hyllan.
Ja, nej, men jag håller med dig av ett viktigt skäl också det här. Det är att han har fått spela ganska... Visst, han fick spela anfallare. Så pass, han fick chansen där länge och så gick det inte riktigt i Malmö. Sen var han ytter ganska mycket under Jonas Tomasson, och det är svår position i Malmö om man inte har den spelförståelsen och tekniken. Men kolla på HBK. HBK är som vi vet ett lag som inte kommer... Det kommer inte göra ont i dem om de blir tillbakapressade och får försvara, får ligga ganska lågt. De kan ju det också, även om de givetvis vill hålla bollen. Men de kommer inte ha majoriteten av bollinnehavet i matcherna så ofta. Vilket gör att de kommer få kontra mycket. Vilket gör att en spelare som Marcus Antonsson kommer till sin rätt mycket mer. För han är ju en djupledspelare som är mycket, mycket bättre när han får spela på det sättet. Så därför tror jag att han kommer göra minst 7 mål. Så jag håller med. Men min spelare är Amir Al-Amari då, från halv poängkung nästan i J-Södra. Gjorde väl säkert 16-17 poäng totalt. väldigt flexibel mittfältare som kan spela på väldigt många olika innermittfältspositioner, eller på mittfältspositioner, dels innermittfält och även ytterposition och sådär, men framförallt är det väl offensiv mittfältare eller tvåvägsmittfältare. Och jag gillar att han är så bra på att hitta rätt ytor på planen, vända upp och sen slå en fin lyra bakom motståndarnas backlinje. Och jag tänker att om det är någon spelare man vill slå de bollarna på, så är det just Marcus Antonsson. Så jag kan garantera att Amir Alamari kommer slå fram till minst 4 av Antonssons mål den här säsongen.
Jag försökte hitta en parallell här, ett klassiskt samarbete där en passningsskicklig spelare hittar en skarp målskytt. Men jag kommer inte på något, utan det som dök upp i mitt huvud var istället Friberg till Jeremejeff när han sätter in det. Men det är ju inte liksom, det är ju inte bakom backlinjen, utan det är liksom mer framför backlinjen. Friberg brukar chippa fram till Jeremejeff. Får du på rak arm någon parallell du kan dra på det här samarbetet som vi har sett på högre nivå?
Nej, nu sätter du mig, någon som tittar upp bara och vet vad han ska slå.
Ja, exakt.
Nej, jag kan inte det.
Den klassiska gamla, det är ju Tern och Dahlin, men det vet jag inte om våra lyssnare, våra äldre kanske ens hänger med på, men Tern, han hittade ju alltid Dahlin i sömnen i landslaget. Tern mittfältare, Dahlin gick i djupet.
Kanske Nordin Garcia och Carlos Strandberg i ÖSK, det skulle jag kunna tänka mig.
Det var en så kallad radioövergång, för att vi ska nämligen ge oss på Örebro SK, även om liknelsen var svag så var radioövergången fin. Örebro hade jag lite svårt. Jag vet inte, ska man se Hymmet som ett nyförvärv? Ska man se Skovgard som ett nyförvärv? Det här är ju spelare som var i Örebro i fjol. Nu är det andra typer av affärer då, givetvis. De har en ny målvakt som jag inte är imponerad av. De har tagit in någon futsal-lirare och så här, va. Så att jag landar faktiskt vid ett namn kanske snarare än den bästa spelaren. Och namnet är ju Kevin Walker. Det är ju en spelare och en transfer då som folk hajar till på, för man känner till Kevin Walker av många olika anledningar, inte minst för hans senaste tid i Djurgården då, där det blir mindre spel mot slutet. Men Kevin Walker är en väldigt bra komplementspelare, och de ska inte underskattas, de måste finnas. Alla kan liksom inte vara stjärnan som allt ska gå via, eller den som liksom får de stora rubrikerna. Man måste ha liksom skickliga komplementspelare också, och det finns ju här i Kevin Walker. Han har väldigt, väldigt fin högerfot. Det är en fantastiskt trevlig kille som man önskar all lycka. Och jag vet att ÖSK-fansen var glada när han kom hem då till Örebro. Men utifrån försäsongen och utifrån att han är just den här komplementspelaren, så tror jag ändå att han kan få det lite svårt på det centrala mittfältet i Örebro här. Med Axel Kjell nu så spelar ju ÖSK med två centrala. Walker har ju spelat både med Nordin Gerzic och Johan Mårtensson. Många lag spelar ju då i Allsvenskan med tre centrala mittfältare, och det kommer bli tufft för ÖSK att vinna det där mittfältskriget när en av två heter Kevin Walker. För han är liksom inte den spelaren. Han är bättre om han får vara en av tre. När han får använda sin fot, slå de fina bollarna, fasta situationer, allt det här. Så att, ja, å ena sidan så väljer jag Kevin Walker till den här liksom sammanställningen. Men jag är liksom lite tveksam till hur de egentligen ska använda honom och hur de verkar använda honom. Jag tror som sagt att om det blir han och Nordin Gerzic på centralt mittfält i premiären mot IFK Göteborg med Marek Hamsik i speldugligt skick, ja, då kommer Walker och company få problem.
Ja, nej, men du, exakt, du valde Walker nu, och sen la du 70% av tiden till att ändå vara tveksam till värvningen. För jag gillar Walker som person, och jag gillar hans högerfot, och jag gillar hans liksom fast situationer. Men jag tror att de gjorde ett misstag när de tog honom i ÖSK, för att jag tror de trodde att Nordin var slut. Men Nordin Gerzic verkar ju ha liksom blivit mer taggad av att få den här utmanaren då.
Han har fler liv än Östersund, Nordin Gerzic.
Ja, precis. Och det känns som att han har gått igång lite på att bevisa att han inte är slut just då, och att han... Ja, att de kunde kört vidare på han och Mårtensson och kanske Kolander, för han varit mer offensivt, och att de inte behövde en ny innermittfältare. Sådär, så att ja, men det blir säkert bra över tid med Walker, men han har sett trög ut tycker jag under försäsongen. Och nu när vi satt och pratade här, för jag hade ju faktiskt valt, jag hade valt Skovgaard eftersom jag tycker att det var starkt att ta någon som bossman nu. Att, menar, Hymmet är trots allt ett lån igen. Och Skovgaard var bra förra året. Han var inte riktigt så jävla bra som ÖSK-fansen tycker att han var som mittback. För de, i deras värld så var väl typ topp tre mittback. Det tycker jag kanske inte, men han var väldigt bra. Och nu fick de honom och det var starkt gjort. Och sen nu ser jag att när vi sitter här, då blir ju en ny spelare klar. Och de har lånat in Romain Gall igen.
Ja, har de hämtat tillbaka honom? Ja, det har ju varit lite snack om det, för att han var ju faktiskt ganska bra när han kom in där. Han gjorde spelare, inte kunde spela så jävla mycket. Han kom väl skadad om jag inte minns fel här, va. Men faktiskt det han gjorde på planen var inte illa. Så jag förstår att de vill ha honom. Det är logiskt att de vill ha honom igen.
Ja, men så är det ju. Och Romain Gall var ju som alla vet sinnessjukt bra ett halvår i, man ska inte säga så, han var väldigt, väldigt bra i ett halvår i Giffarna och fortsatte ju ösa in poäng i Malmö också, trots att han fick så lite speltid och sen så har han ju försvunnit där liksom. Men Romain Gall gillar jag och det tror jag att han kan, liksom nu har de ju David Seger och sådär också och Kolander, men liksom Kolander och Romain Gall är ju inga dåliga offensiva mittfältstyper i det här laget, och sen Hymmet också. Sen är det ju lite typiskt att ÖSK får låna in så mycket spelare att de inte lyckas få dem permanent, bortsett från Skovgaard. Så att Gall, Hymmet, men jag säger Skovgaard för att det är en riktig värvning. Tack.
Du pratade mer om Gall där. Men jag vet att vår allsvenska bibel kom ju här i helgen och jag vet att jag avslutade mitt stycke om Örebro där med att de brukar alltid göra en sen värvning och det gör de säkert i år också, vi får se vad det blir. För de gjorde ju Strandberg här. Sen vad fan gjorde de i fjol, ja det var ju sen, Hymmet kom ju i och för sig väldigt sent ur det perspektivet, men nu, det var ju också hela säsongen vart ju upppackade i fjol. Men det fanns en känsla av att de skulle komma med en sen bomb så att säga. Så att Romain Gall där blir bra, det tror jag absolut, men du väljer Skovgaard som sagt. Och sen så reagerade jag på en grej där som jag måste haka fast vid. Du vill inte använda ordet sinnessjuk.
Nej, men, ja, jag har gjort det för mycket. Framförallt så har jag ofta använt ordet schizofrent fel i olika sammanhang. Och då är det en man som ofta mejlar mig från någon sån organisation som handlar om att man inte ska använda schizofrent som synonymt för splittrad. Det anser han var fel. Så jag har fått mejl ett par gånger om det, så jag ska sluta säga det så.
Ja, det är ju fel, för att du använder ju schizofren som om du menar personlighetsklyvning.
Ja, jag vet.
Schizofren är en helt annan diagnos.
Yes, så att, då följer du upp och får jag kritik från dig också i den frågan.
Nej, men då med ordet sinnessjuk så finns det en god anekdot som härrör sig från Stig Töftings tid i Häcken. Han hade varit han hade varit på svensk mark i 2 veckor eller någonting. Jag tror Häcken hade Stefan Lundin som tränare. Lundin ville inte spela Töfting i premiären borta mot Djurgården, vill jag minnas att det var, och Stig Töfting efter matchen ställde upp på intervjuer då och frågade hur han såg på att han hade blivit bänkad då när han då som stor stjärna kom till Lilla Häcken och skulle lira, många år sedan detta, och skulle lira fram, och då sa han det i sinnesu, alltså att sinnessjukt, vilket Expressen valde att dra över ett uppslag, det är sinnessjukt, det blir ju stenhårt. Det är ju en stenhård kritik på svenska. Men på den tiden så jobbade David Tannensaff som reporter hos oss, så jag och David Tannensaff var utsända, och Tannensaff kommer ju nerifrån Skåne någonstans, va, och har bättre koll på danskan, och han sa att det betyder, när vi satte och diskuterade hur vi skulle använda det här ordet, så här, det betyder inte samma sak på danska, det är inte lika hårt, det är liksom inte, vi använder inte det liksom, för det han menar inte att det är sinnessjukt liksom, så att vi körde inte liksom, vi gick inte på det liksom. Men tidningskriget den dagen vanns ju av Expressen, det var ju då hela diskussionen handlade om den här stenhårda attacken från Stig Töfting som vi hade valt bort då, för att Tannensaff ansåg att han kunde uttolka den här danskan bättre då, att det skulle bli fel om vi använde det. Men med facit an så gjorde vi fel, för att det var ju, historieskrivningen blev ju att det var en fruktansvärd attack från Töfting, och det blev ju ett efterspel där som Häcken, Töfting och Lundin fick hantera under ett tag.
Intressant, kan jag ändå se det framför mig, den här Hells Angels osande Stig Töfting från typ Pusher-filmerna går på den här folkhemssosse-byråkrat fotbollsaktige Stefan Lundin, jag säger det med kärlek liksom. Jag kan tänka mig att det var en speciell konflikt.
Det var en oerhörd krock var det. Stefan Lundin som för övrigt i dagen har valts in i AI.
Ja,
det kom fan från ingenstans alltså.
Han har ju spelat där.
Jo, absolut. Men vad fan. Ja. Tränarföreningens ordförande är ju Lundin, om man nu ska fortsätta vara det som AIK-styrelseledamot. Men det kanske ska Ja, det var ett sidospår. Mm. Vi går över till Degerfors och deras bästa nyförvärv. Där har jag valt ut, och nu kanske Blåvitt-fansen reagerar här, Sargon Abraham, den gamla futsal-liraren. Han har ju varit landslagsman i futsal, om jag inte minns fel. Han är tillbaka i laget, han vräkte in mål 2017-18. Och alltså jag tror att det här är bra. Jag tyckte faktiskt att Sargon Abraham var på gång i Blåvitt. Mm. Det var för IFK Göteborg skulle lite synd att han inte ville stanna där eller inte fick stanna. Det, jag vet inte exakt. Det kändes lite som att han ville därifrån, fick jag känslan. Men det kändes som att han var på gång. Han kom till väldigt, väldigt många avslut. Alla IFK-fans vet att majoriteten av dem gick inte i mål. Mm. Men han kom till allt fler avslut, och mot slutet av fjolåret så började han faktiskt göra en hel del mål, och så har han fortsatt under försäsongen. Han har tryckt in mål i Svenska cupen mot Elfsborg, mot Utsikten, mot Västerås, och det har varit rejäla, ordentliga avslut. Han har kommit i fart, tryckt dit bollen med kraft, så att jag vill varna för Sargon Abraham. Han kommer göra sina poäng i den här miljön, särskilt så som de är balanserade, och att han har Viktor Edvardsen bredvid sig och Johan Bertilsson som ligger där och fiskar och så att han kommer göra sina poäng för Degerfors, jag är övertygad om det.
Ja, jag håller med, och jag har två saker att säga om Degerfors. Mm. Ett, jag tar tillbaka allt jag sa om Johan Bertilsson förra veckan, för jag sa så här, han har trots allt visst, han öste in poäng i Superettan förra året, men han har varit svag sista tiden i Allsvenskan. Men när jag såg hans assist som han slog till Edvardsen, mot Häcken, då tar jag tillbaka allt. Fy fan, jag trodde Betsson ändå inte hade det i sig. I min minnesbild är han mycket mer av en liksom en bra avslutare, en ren målskytt liksom och sådär. Men när han kan droppa ner i plan och lägga den genomskären, då backar jag. Han kommer bli kung i Degerfors. Och mina favoritnyförvärv, det är faktiskt två reserver. För jag tycker att det är intressant av Degerfors att Anton Kralj och Tamimi förmodligen, de är reserver på wingback-positionerna, antar jag att de blir. Och jag vet att Tamimi inte har börjat så bra och sådär, och Kralj har varit mycket skadad och så. Men jag känner bara att det är just starkt av en nykomling i Allsvenskan att kunna ta in två stycken så relativt meriterade, billiga spelare, men meriterade spelare, och ha dem på bänken liksom, och kunna ha den breda truppen. Det kändes bara bra gjort helt enkelt. Mm.
Det är faktiskt en intressant nyförvärvsspaning, måste jag säga, som kanske inte är så jättekittlande och rubrikvänlig, men den betyder nog väldigt mycket, precis som du säger. För att alla lag kommer ju behöva breda trupper, särskilt när allsvenskan är lite tajtare än vanligt, för det kommer den ju vara i år också, liksom delvis på grund av corona är det ju framflyttat med 2 veckor, och sen har du ett EM-uppehåll på det, så att sammantaget så gör ju det att det kommer bli ett tajt spelschema, och det är det ju i princip alltid, så att man behöver ju sina trupper helt enkelt, och de här spelarna må vara reserver, men de kommer ju att användas, och då måste du ha bra, ska du göra bra resultat så måste du ha en bred trupp, det är ju ingen... Det är ju ingen som inte vet det, så att säga. Så jag lyfter på hatten för den spaningen och går över till Mjällby, som ju, ja, alltså för att vara ett lag på där liksom Mjällby befinner sig i näringskedjan. Nu vart de visserligen femma i fjol, men enligt dopad och annorlunda tabell där, men som nykomling. Men att de har ju alltså värvat Enoch Kofiado, och det här är ju en fotbollsspelare som lirade i Champions League för Malmö FF för 5 år sedan. Och inte bara det, han gjorde ju det otroligt bra. Mm. Man glömmer det lite, eftersom karriären har dippat. Han var ju guld när han gick vidare till AIK. Han var utomlands, så karriären har ju definitivt dippat. Men det var ju alltså en fotbollsspelare som... Han är lite den här Teddy Lukic-typen, du vet. Som, han är precis... Han är liksom... Han sticker inte ut oavsett vad han är, om det är division 3 eller Allsvenskan eller Premier League eller landslaget eller VM-kvartsfinal eller vad fan det nu är. Men han hanterar alla nivåer. Det spelar liksom ingen roll vad du kastar in honom, så löser han det. Fan, gjorde du faktiskt bra i Champions League. Och jag vill stå upp för Ado här och säga att han i höstas gjorde faktiskt en rad riktigt bra insatser. Alltså riktigt bra insatser för AIK. Alltså insatser som skulle kunna kvalificera honom för att vara en mittfält där i ett lag i en helt annan del av näringskedjan än Mjällby som jag inledde med lite där. Han är trots allt bara 30 år. Jag tror att han kommer bli en jättefin förstärkning där på Listerlandet för en förening som vill stabilisera sig i Allsvenskan. Och Per Boman, om man ska stabilisera sig i Allsvenskan, då går det fan inte att värva en mer lämplig spelartyp än Enoch Kofi Adu.
Nej, men absolut. Du har helt rätt i att han klarade inte av det här spelet under Norling första halvan, men så var han faktiskt bra under hösten. Han var bra, som han alltid är. Men det är ju det att han behöver ju omringas av mer kreativa spelare, just för att han själv är så pass reaktiv och defensiv liksom.
Men han kan ju inte göra mer än det han ska. Han står rätt och vinner bollen och lämnar vidare. Exakt. Det är ju hans kvalitet liksom.
När han hade Kristoffer Olsson bredvid sig så sprakade de honom alltså. Då var han otroligt bra. Men jag tror ju att de har ju dock ganska defensiva innermittfältare i Mjällby, så det kan ju bli lite lågt då. Löken får liksom, han får släppa Pirlo-rollen och köra mer box-i-box löpning helt enkelt.
Så ja, det löser Löken.
Det löser Löken, men jag håller med, det är bra. Jag valde ju då en annan spelare, för vi ska ju välja olika, och Mjällby har ju som sagt värvat de här roliga namnen, Kritschak, Tokic, Filipovic, Klinkenberg, Mansambi, de här namnen som jag sa att hade någon annan klubb värvat dem, så hade jag tänkt att en av fem lyckas, men när det är Hasse Larsson som säger att tre av fem kommer göra succé.
Det pratas om att de ska döpa om arenan där nere till Hasse Larsson Arena, vill du ha det eller?
Ja, Strandvallen är väldigt vackert namn dock, det kan vara någon slags Strandvallen, Hasse Larssons Arena i så fall. Men så att de namnen är jag intresserad av, men jag väljer ändå en personlig favorit, och det är Andreas Blomqvist. Så han är en spelare som man har kunnat skriva poesi om liksom. Han är så ljuvlig att kolla på, och jag skiter om att han har varit vidrigt skadedrabbad och att han har missat en del av försäsongen. Jag såg att han var tillbaka nu inom matchtrupp, och visst, det innebär en viss risk att värva en sån skadedrabbad spelare, men det är en kulturspelare där nere, och han har fortfarande ett stort spel i sig, så att jag blev väldigt glad över att, och kan han spela bredvid, kan det vara ett, du vet, de har många bra, Jesper Gustafsson och Viktor Gustafsson och sådär, men ett tremannamittfält, om de nu kommer spela tre mittfältare med liksom Löken, Blomqvist och Ado, det är bra.
Men det var precis det som du kört upp i mitt huvud, om de har liksom den då som det är ju modernt numera att vända spetsen neråt på mittfältet på trean där, har Ado i som backlinjeskyddet där neråt, och så har du Blomqvist och Löken till exempel framför, som kanske inte är de löpstarkaste åttorna fotbollsvärlden har skådat, men i alla fall väldigt fina med bollen, som kan hitta bra lösningar framåt, så tror jag absolut att det där går att få ihop för ett, på ett intressant sätt för den nya tränaren Christian Järdler. Lämnar vi Mjällby och går vidare till vårt sista lag av de så kallat small eight då, Sirius, som ju äntligen får man väl säga då har en målvakt som går att lita på. De har ju tagit in David Mitov Nilsson, och det är ju en gammal guldmålvakt från Norrköping 2015. Han var ju faktiskt och nosade på landslaget ett tag där. Det blev inte så mycket med det, va? Men ändå. Sen har det varit lite rörigt i hans karriär. Han hade en sväng i Sundsvall, och så var han ju i Norge nu senast med Micke Stare i Sarpsborg, och där har han varit bra. Det har funkat bra. Han har stått där, varit stabil. Hamnar nu då tillbaka i Sverige, Uppsala, Sirius, för att, ja, jag vet inte om det var kärleken som tog honom dit, hörde jag någon fågel kvittra lite grann om, eller i alla fall att jag hade en familjeskäl då, att han lämnade Sarpsborg, för det var liksom inte så att det gick dåligt för honom, utan han spelade ju här i höstas, gjorde det bra som sagt, så att nu är han i Sirius. Och var det någonting den klubben behövde, skulle jag säga, så var det ju en toppmålvakt. De hade ju Lukas Jonsson i fjol, och om du minns under sommaren där, så Rydström var ju inte nöjd där. Han försökte ju liksom peta honom, och det var liksom lite ovanligt. Helt plötsligt så stod inte Jonsson på ett par matcher, för Rydström tyckte han hade för dålig form, sa han. Och så körde han andra keepern där istället, vilket inte heller funkade. Och så fick Jonsson komma tillbaka. Så jag tror att det här kan betyda ganska mycket för Sirius, som ju har ett patenterat svagt försvarsspel. I alla fall om man tittar på fjolåret, då släppte ju in väldigt, väldigt mycket mål. Det gjorde väl året innan också, om jag inte minns fel. Så att det där kan ju stabilisera upp det hela. Det var lite roligt i alla fall när då Sirius sportchef Ola Andersson, när han skulle när han fick frågor om hur de skulle hantera den här målvaktssituationen, att de tar in Mitov Nilsson och Lukas Jonsson är kvar, och Jonsson var ute i lokalpressen då liksom och gnydde över att han inte var önskad längre, och då sa ju Ola Andersson att, citat: "Vi har gjort en investering i nutid i David Mitov Nilsson och än i framtiden i form av Hannes Sveijer. Nu har vi en dialog med Lukas om hur vi smidigast löser situationen så att det blir så bra som möjligt." Och så frågar journalisten då: "Hur resonerar ni om Lukas då, hur resonerar ni om han inte hittar en ny klubb?" Då säger Ola Andersson: "För oss är det ingen katastrof om vi har David, Lukas och Hannes. Det är bara lite slöseri för målvakt Sverige om vi sitter på alla tre målvakter. Utifrån det jag sa tidigare om investeringar blir det ganska tydligt vilka som blir etta och tvåa." Och ny fråga: "Men ni kommer att ha tre målvakter 2021 oavsett om Lukas Jonsson är den tredje eller inte?" Ola Andersson: "Det är vårt arbetsscenario." Han svarar ju så oerhört liksom fotbollsbyråkratiskt på många av de här frågorna. Det är en investering i nutid. Vem pratar den så? När började Ola Andersson?
Någon som har varit i AIK. Det är väl det som är. AIK är ju kända för språksmitta helt enkelt. Att, Westrum har ju lite det också. Även för han har lite mer då svung i det, så har han ju ett liknande, det här med vad han säger, rollacceptans, ge verkningsgrad, alltså den typen av språken då.
Men Westerholm skulle jag säga är en poet jämfört med det här.
Jo, exakt, men det finns ändå där lite kanske den här liksom lite otympliga synonymen ibland liksom, som det känns som att det här arbetsscenario språket också limmar med.
Jag förstår, det var roligt i alla fall. Ola Andersson som gör ett bra jobb i Sirius måste man säga, och nu har han hittat en bra målvakt, och det är Sirius bästa värvning i år i ganska stark konkurrens ändå, eller?
Ja, precis, det är ju det, för att det är lite intressant med då Mathisen, som jag vet inte om vi pratade om det förra veckan, men alla som har sett Falkenberg har alltid gillat Mathisen, tyckte han är duktig, och det visar sig då att han har också alltid haft en då brutal statistik liksom, som inte alla kan, som man kanske inte alltid ser i matcherna, man tycker att han är nyttig, men man kan inte se exakt allt han gör, och han har ju då en brutal statistik som är i paritet med topp klubbarnas defensiva mittfältare liksom. Och då känns det som att, jag vet inte om jag hörde någon säga det också, men det känns som att Sirius har haft koll på honom ganska länge, och att det liksom verkligen är en sån statistikvärvning då. Och det är ju kul, han har också börjat väldigt bra under försäsongen, så det kanske blir, det har ju funkat fint, och jag gillar honom helt enkelt för att han är en gedigen spelare som kan vara mittback, han kan vara central mittfältare, han kommer bidra med jättebra stadga i det här Sirius-laget som kanske inte haft den typen av spelare. Han är en extrem bollvinnare som inte är oäven med bollen heller, så att det där är en kul och bra värvning.
De gjorde ju en sen värvning nu också. Blev Colley klar eller?
Ja, precis, han blev klar.
Och intressant med honom är att han har aldrig spelat en seniormatch, va?
Nej, det låter ju, ja exakt, jag läste det där också, och det låter ju inte bra.
Nej, men det tyder ju, de gör en sen försvarsförstärkning här Sirius, så det tyder ju på att de är lite oroliga för sitt försvarsspel då, trots att de som sagt har gjort många bra värvningar i övrigt där. Och jag tror som sagt att stabiliteten med målvakt och Mathisen som du nämner blir viktiga för dem. Därmed har vi gått igenom alla åtta klubbar, om vi då inte skulle råka ha glömt någon, men det tror jag inte.
Nej, det tror jag inte. Jag tror det är färdigt.
Jag har gått igenom allihopa. Och därmed lämnar vi det ämnet, de bästa nyförvärven för de lite mindre klubbarna då, och tittar på vem som kan tänkas bli Allsvenskans skyttekung 2021. Vi har kommit överens om att vi ska ta ut varsitt förslag och varsin bubblare. Och eftersom jag började på alla värvningar till småklubbarna här, så kanske du ska då börja med att ge ditt förslag på vem som blir skyttekung 2021.
Ja, och då har jag valt Malmö FFs Antonio Colak. Och han, av enkla skälet att förra året så hade de en spelande anfallare i Isak Kristelin som kunde allt och kunde göra mål. Jag är inte säker på att Malmö behöver det egentligen. De är så dominanta i spelet ändå. De har så starkt lag, defensivt, offensivt. De har så trygga i sin spelidé. Och nu har de fått in en sån här kille som bara är besatt av att vara bra i straffområdet och bra på att göra mål. Utan det är en kille som är mål på alla olika sätt. Det är hans enda uppgift. Han ska inte vara så bra i targetspelet även för han klarar av det också. Han ska inte vara så bra i längdspelet även för han klarar av det också. Han ska vara den som trycker in bollen i mål, och det finns inget annat lag där man har bättre förutsättningar än i Malmö för att vara den spelaren. Så att med det understödet med Toivonen, Christiansen, Birman Cevic, Rex, Jo Inge Berget, så är man dålig om man inte gör minst 12 mål, skulle jag säga. Så att, och han är ju given etta också i den positionen. Det finns ingen riktigt som utmanar han som den strikern. Problemet är ju givetvis att du nämnde ju förra veckan, tror jag, att han är en extremt bra straffskytt. Han missar aldrig straffar, men kommer han få lägga straffarna i Malmö? Christiansen är ju bra på det, Toivonen kan göra det. Det är oklart. Får han lägga straffarna, då vinner han skytteligan. Mm.
Han började ju med, om vi börjar med straffarna, och tog en straff mot IFK Göteborg där. Bombsäker.
Ja, precis. Och det är det som var det som fick mig över krönet till att välja.
Nej, men han har inte missat en straff på jag hade tog fram de siffrorna i förra avsnittet. Jag tror att det var att han inte missat en straff på 5 år. Så det är klart. Det är väldigt bra. Han kanske får ta straffarna av den anledningen att du vill ha igång din målskytt. Tror du inte Christiansen släpper det? Han är väl en lagspelare i grunden, även om han är en stor stjärna.
Ja, och lagkapten dessutom.
Jag tror absolut att Christiansen kan släppa straffarna till Antonio Colak. Min enda invändning mot honom där, för jag såg matchen mellan Malmö FF och IFK Göteborg här, det är ju precis som du säger, han rör ju sig inte många meter ifrån liksom straffområdesbågen. Du kan ju sätta en fotboja på han där i princip, han får inte röra sig utanför där, och han kommer göra det han ska i princip. Han ligger där, och det tror jag är jättebra för Malmö, där de vill ha honom. Mm. Är lite som Zlatan i landslaget nu. Nu är Zlatan på sin plats. Mm. Nu fokuserar Zlatan på det där han ska vara liksom. Parallellen där är ju att det fanns en tid då Zlatan skulle ner och hämta boll, för han är ingen backlinje i princip, och det vart ju aldrig någon ordning på det. Så att Zlatan ligger där han ska vara, och Colak ligger där han ska vara, mycket bra. Däremot så tyckte jag ändå att man såg att han kom ju från bänken i PAOK. Han har suttit på bänken här senaste åren. Han gjorde jättemycket mål i kroatiska ligan, men mest suttit på bänken, inte spelat så mycket. Jag tror det kommer ta ett tag innan de får igång honom. Nu gjorde han ju det här straffmålet. Vi får se vad det ger honom i form av att boosta självförtroendet. Så han verkar vara en person som kanske inte är jätteberoende av det ändå. Men det känns ändå som att han rycker du inte från Sebastian Eriksson enklare än han gjorde vid något tillfälle, då har du lite träning kvar att göra, så att säga. Han kommer göra det, är inte orolig för. Men de här målen kanske snarare kommer efter EM-uppehållet än innan EM-uppehållet. Det är väl min invändning emot. Det är annars tycker jag ett bra förslag på skyttegång. Men jag ska syna det med mitt förslag här då, och bygger lite på, vilket jag egentligen inte brukar, va? Jag får rucka mina principer här, men jag har sett lite träningsmatcher som jag normalt inte gör, men det är bra när man är på gymmet, står på cross-trainern, så kan man slå ihjäl en rejäl kaloriförbränning där genom att se en träningsmatch eller två. Så jag såg Örebro AIK. Blev mycket imponerad av Nicola Stefanelli i AIK, som ju dessutom hade en lite annan roll än vad vi hade förväntat oss, men en roll som vi hade blivit lite förvånade om, för att AIK sportchef Henrik Jurelius pratade ju om att Stefanelli kunde användas som någon slags offensiv mittfältare, men tia helt enkelt, vilket vi reagerade på då, för vi såg ju oss framför oss den här liksom hungriga djupledshuggaren som ligger liksom och nosar mellan en offsidefälla eller inte, men mot Örebro så var han precis överallt alltså. Han var väldigt ren och fin i allt han gjorde. Det var liksom, han dök upp på kanten, han hämtade boll, han var liksom, kom till avslut, bra avslut, och han var så jävla klinisk i allt liksom. Passningarna i rörelsen, mottagningen, avsluten. Han ser verkligen ut att vara på topp nu. Han kommer gå in i Allsvenskan formtoppad till max, är min känsla utifrån den här matchen då. Hoppas jag inte blir allt för lurad av den. Vilket jag tror att han kommer kunna börja leverera direkt. Och han kommer inte bara leverera mål. Han kommer leverera assist också, tror jag. Och så att poängkung i alla fall. Vinner Nicola Stefanelli inte skytteligan, så vinner han poängligan.
Ja, men det är vågat. Jag håller med dig om analysen. Men det är vågat av ett skäl att välja en AIK-spelare. Det är ju att AIK aldrig har skyttekungar. Det är väl senast 50-60-talet man hade det, tror jag. Eller något sånt där. Jag kan ha fel, men jag tror
därför jag lade till att han skulle vinna poängligan.
Precis, precis. Sen har vi varsin bubblare då också.
Amen.
Och då har jag valt Alexander Jeremejeff. Och bubblan ska ju vara den här som är lite oväntad. Då kan ju folk tycka, ja men det där är ju en stjärnvärvning. Han har gått till Häcken. De utmanar om guld och han ska vara deras självklara målskytt. Det är väl ingen bubblare. Men då säger jag att det är det på det viset att Jeremejeff aldrig har gjort mer än 10 mål i Allsvenskan en enskild säsong. Kanske överraskar vissa. Han är ju väldigt nytt, allt var väldigt nytt i spelet, gör han och gör en del assist också. Men aldrig riktigt öst in mål på det sättet. Och Andreas Alm har ju utmanat honom lite som han gör då rent medialt då under försäsongen och sagt sådär, ja, helt ärligt så har vi, kommer vi ju bättre förra året utan Jeremejeff än vad vi har kommit med Jeremejeff något år då i tabellen, så att han får nog skärpa till sig lite också och höja sig och visa att han ska vara det. Det är ju lite övertydlig psykologi givetvis, men jag tror ju att, att Jeremejeff kanske måste bevisa då att han kanske kan komma upp i 15 mål, och det känns också bra att välja en Häckenspelare, för Häcken har ju en bevisad förmåga av att producera skyttekungar.
Min bubblare är nog ändå en bubblare i ordets rätta bemärkelse, för att han spelar i en nykomling. Han spelar i Degerfors. Han heter varken Sargon Abraham eller Johan Bertilsson som vi har nämnt tidigare, utan det är då Viktor Edvardsen. Bygger jag också lite på en träningsmatch som jag såg på när jag stod på cross-trainen här. För jag spanade nämligen in Häcken Degerfors i efterhand. Och var det ju ett extremt B-lag på många sätt som Häcken ställde upp med där. Det var många, mycket frånvaro och många spelare som vilades, bland annat Jeremejeff som du nämnde vilades. Men Degerfors upplevde jag ändå kom till spel med en rad av sina så kallade stjärnor. Och Edvardsen är ju verkligen klass. Det måste slås fast. Han gör rätt mål, men han har ju också ett avslut som tar i underkanten av ribban när han kommer lite bakifrån och drämmer dit den. Jag tror ju att Degerfors kan bli någon form av vår sensation här. Alltså, de har ett sånt jäkla fint spel. Jag är inte lättskärmad på den punkten. Och jag tror inte nödvändigtvis att det håller hela vägen, men de är inne i ett flow som kommer synas här under våren, och jag tror att Edvardsen kommer vara liksom symbolen för det här flowet liksom. Han har alla möjligheter att med den här offensiva balansen, de offensiva krafterna, den farten de har i spelet, att vara den som trycker in en rad mål, särskilt under våren. Sen jag menar även liksom de lite sämre lagen då gör ju mål. Så att hotet mot att Edvardsen ska vinna skytteligan är väl snarare om han säljs till sommaren. Sportchef Werner där har ju redan visat sig stenhård i förhandlingarna, så att när AIK kom med det där så kallade skambudet då, och Edvardsen och hans agent entourage var ute och vingla i medierna, så stod ju Werner fast och sa att det accepterar vi inte. Därmed har han ju tryckt upp priset, så att ska någon ha Edvardsen så får de betala och göra en x antal mål här nu som jag tror under våren. Då är det nog alls inte omöjligt att något lag, alltså inte från Sverige tänker jag då i första hand, utan utomlands då, lägger upp de pengar som Werner vill ha, och då säljer man då. Mm. Det tror jag, för att Edvardsen har ju visat att han vill därifrån, och får Werner bara sina pengar som är försvarbart för den kvalitet som han faktiskt har, då kan det absolut bli affär, och då vinner han ju ingen skytteliga.
Nej, jag har också bara kort om Edvardsen, så jag hade under en tid svårt att acceptera att han var så bra som han var, just eftersom han rent estetiskt ser ut som en dominant division 3-spelare liksom. Han har den här otympliga kroppen, den här storleken, men ändå är han så snabb liksom, och då tänker jag, det borde funka i Superettan, men det borde inte funka mot allsvensk motstånd, tänkte jag, att han, då kommer han avslöjas, då kommer han se trög ut. Men nej, lika fel som jag hade om Bertilsson har jag förmodligen om Edvardsen. Hans snabb och kraftfullhet och hans underskattade teknik då är ju utslagsgivande även mot allsvensk motstånd, verkar som.
Den allsvenska försäsongen 2021, så skulle jag snarare säga att han ser ut som Christian Vieri i kroppen en gång i tiden, liksom den kompakte, kraftfulla, stenhårde anfallskarikatyren. Då har vi klarat av både skyttekungsförslag och bubblare. Vi hade ju planerat ett par ämnen till, men jag tror faktiskt att vi spar dem till nästa vecka här, för att vi ska inte göra allt för långa program. Vi har hållit på i över en timme här. Vi skulle talat lite om varför lag drabbas av skador. Vi skulle talat om taktiska trender. Men om jag snabbt tänker rätt här nu, så har ju Allsvenskan inte börjat nästa vecka heller, utan det finns ett till inför program så att säga att klara av, så vi kan väl prata om skador och taktiska trender då istället. Vi ber om ursäkt om vi i vår presentation av det här då programmet, och någon nu som suttit väntat över en timme på att vi ska prata om varför lag drabbas av skador och de taktiska trenderna, men ni får helt enkelt vänta en vecka till, kan vi säga så, Per?
Ja, jag hoppas och tror att de överlever.
Ja, det tror jag de gör. Så det var allt vi hade för idag. Jag tackar dig, Per Boman, som var här med dina kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla som har lyssnat. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.
Jag tänkte att jag tänkte.